Men än så länge här så har vi bara ett riktigt bra genom. Så att vi är lite i mörkret så famlar fortfarande om den isovare människans historia.
Sekvensering av gener från människor som levde för länge, länge sedan och från människor som lever idag har blivit en viktig pusselbit för att förstå människans tidiga historia och hur världen befolkades. Genom DNA-analyser vet vi till exempel idag att den moderna människan fick barn med neandertalare och även med den gåtfulla Denisova-människan som vi i princip bara känner genom utvunnet DNA. Du lyssnar på Forskarpodden vid Uppsala universitet. Det här avsnittet produceras av mig, Åsa Malmberg.
Jag heter Mattias Jakobsson och jag är professor i genetik vid Uppsala universitet.
Ni har fått ett stort anslag från Vetenskapsrådet för att bilda ett excellenscenter. Vad är ett excellenscenter?
Ja, man kan nog formulera det på lite olika sätt, men som vi har tänkt på det så är det att vi vill försöka besvara frågor som är större än ett vanligt forskningsprojekt där vi kan koppla in olika individer med olika kompetens.
Vad är det för frågor ni kommer söka svar på?
Vi kommer fördjupa oss i människans historia, och det här excellenscentret så samlar forskare från biologi- och genetikdelen, där jag är en av dem, och Karina Schlebusch en annan person. Sen har vi också forskare från linguistiksidan.
Alltså som tittar på språk då?
Precis. Och då har vi Harald Hammarström och Jenny Larsson. Och Jenny Larsson finns på Stockholms universitet, så det här är ett center som spänner över både Uppsala och Stockholms universitet. Och sen från arkeologisidan så har vi Kalle Lindholm.
Men vad ska ni titta på rent konkret? Ni ska titta på språk och ska ni titta på genetik eftersom du är med, men vad mer?
Ja, och då är tanken att vi ska försöka studera människans historia de senaste 10 000 åren. Och det är ungefär så lång tid som man kan använda språk för att hitta, ska vi säga, släktskap mellan olika språk. Så där finns det en begränsning. Men de senaste 10 000 åren i människans historia är också otroligt intressant. Det händer väldigt mycket. 10 000 år är, dels så är det den här klimatperioden som vi lever idag, började ungefär för 10 000 år sedan.
Efter istiden alltså?
Precis, när istiderna har liksom slutat och isarna har dragit sig tillbaka från de här delarna i världen där vi bor. Men det är också en period där det är ganska stora förändringar, alltså jordbruket blir en vanligt förekommande levnadssätt som ger en massa nya förutsättningar, och i det lite längre perspektivet så ger detta grunden för de samhällen och de civilisationer som vi har idag.
Kan man säga någonting om vilka grupper av människor det fanns? För det hade väl kommit en människor som kom från vandrande, vad ska man säga, från Afrika upp och sen för länge sedan och sen upp till Europa och spred sig på olika sätt. Vilka grupper hade det blivit?
Ja, när vi är 10 000 år tillbaka i tiden, då är alla delar av världen befolkade av människor som vi känner till, även Amerika. Och då, det som har hänt är att människor på lite olika platser har levt på de platserna ett litet tag, och så finns det slumpprocesser som gör att vissa genetiska varianter blir lite mindre vanliga och lite mer vanliga i olika delar av världen. Och det ger upphov till mönster som vi ofta kallar struktur eller stratifiering. Det vill säga att individer från en plats är kanske genetiskt lite mer lika varandra än individer från en annan plats.
Betyder det att de levde på olika sätt och såg olika ut också?
Ja, alltså om vi går bortom 10 000 år sedan så lever de flesta ungefär på samma sätt. Och det, då är vi före den tid när jordbruket har utvecklats. Och hur de såg ut, det skiljer sig lite åt, det är liksom på samma sätt som att vi inte är identiska kloner av varandra idag. Så finns det gradienter över världen där olika drag, fysiska egenskaper ser lite olika ut.
Och vet man någonting om när de här människorna träffades då? Hur gick det till? Var de avvaktande eller skaffade de barn med varandra på en gång?
Ja, där vet vi lite grann. Framförallt från Europa har vi en del exempel. Och i det här centret så har vi då en tanke att vi ska kunna titta på andra delar av världen också och jämföra. Men om vi förhåller oss till Europa så vet vi att det finns en grupp människor som lever över stora delar av Europa före det kommer hit nya människor som tar med sig jordbruket. Och dels så levde de på olika sätt.
Var kommer de här jordbrukarna ifrån ursprungligen? Det är någonstans i...
det är dagens Turkiet, dagens Mellanöstern. Och de träffar på varandra. Och i början så verkar det vara som att det inte är jättemycket kontakt. Och det kan man se på de skelettmaterial som finns från de här tidsperioderna. Så då kan man se olika genetiska varianter som finns i de skelettmaterialen. Och så kan man se om de här genetiska varianterna är väldigt vanliga i den ena gruppen jämfört med den andra gruppen. Och så kan man räkna baklänges på hur mycket bidrag de här två olika grupperna har gett till en population som man då studerar.
Ser man det arkeologiskt också?
Arkeologiskt är det svårare, för att där har du egentligen bara föremålen att titta på. Så då får du försöka göra en tolkning, och så måste du göra ett antagande att det också är att föremålen skulle vara associerade med befolkningsgrupper. Och det kan det vara, men det behöver inte vara så.
Det var ju några som inte hängde ihop med de andra på något sätt, som ville hålla sig för sig själv.
Ja,
och hur kunde de då undgå att, för då var de ganska få, hur kunde de undgå att inte få barn med sina väldigt nära stående?
Ja, det finns en tid som är väldigt intressant, och det är när man tänker sig att man har jägarsamlargrupper som sakta men säkert trängs undan av en ny befolkning. Och då kan vi se olika mönster. Dels så kan vi se att jordbruksbefolkningen tar upp individer eller tar in individer i sitt sätt att leva, och de lever antagligen bland jordbrukarna och får barn med dem också, kan man se det på genetisk variation i den här befolkningen. Men det finns också andra grupper av individer som antagligen lever undanträngda i kanske områden som inte är så intressanta från ett jordbruksperspektiv. Och de här befolkningarna verkar inte ha fått barn med jordbrukarna. Så det vill säga det har inte funnits genetiskt material som dyker upp i skeletten hos de individerna som vi då studerar. Och då kan man ställa sig frågan, hur klarar de av att inte bli väldigt få individer, och man skulle kunna tänka sig att det blir inavel i väldigt få individer. Där har det funnits system där man har sett till att träffas över grupper som har levt kanske en bit ifrån varandra. Och antagligen har man haft ett mönster av att byta ut individer i de här grupperna på något sätt.
Hur kommer ni titta på hur Sverige befolkades?
Ja, Sverige är ju intressant, för det är liksom en liten delmängd i det här centrets verksamhet. Men Sverige och Skandinavien är intressant för att isen är kvar ganska länge här. Så här finns områden där det inte har funnits människor för ganska sent, och nu pratar vi 10 000 år sedan.
Och då kom det olika grupper människor hit?
Ja, så Sverige och Skandinavien har vi sett i tidiga studier att det finns två grupper som lever för 10 000 år sedan. Och det finns en grupp som lever i södra och västra Europa, och sen finns det en annan grupp som lever i östra Europa. Och så går det en gradient över kontinenten mellan de här två grupperna. Men just Skandinavien då, eftersom det har funnits is här, så har det inte funnits några människor. Och det som händer när isarna drar sig tillbaka är att först har du den sydliga och västliga gruppen som kommer antagligen över Danmark in i Skåne och längre norrut. Och sen samtidigt så har du en annan grupp som går norr om den här stora isklumpen som ligger kvar över Skandinavien. Följer troligtvis kusten, alltså den norska kusten, norrifrån och går ner söderut. Och slutligen så träffas de här två grupperna ihop och blandas.
Och vet man någonting om hur de här lever, de här grupperna?
Ja, båda de här grupperna är jägar-samlargrupper, men de har lite olika verktygsteknologi, så att den östliga gruppen har en teknik där man har mycket, mycket mindre och finare stenfragment som man bygger pilspetsar av, som är väldigt effektiva om man ska jaga stora villebråd. Och den andra gruppen har, de tillverkar sina pilspetsar typiskt av väldigt stora och liksom en stenbit om man ska göra en pilspets.
Men ni har ju tittat också specifikt på en individ, Österödskvinnan.
Ja, så Österödskvinnan är en av många individer som vi har tagit fram DNA ifrån. Nu finns det inte så jättemånga individer som det finns skelett från för 10 000 år sedan. Men hon är väldigt välbevarad, ligger utställd på museum i Göteborg. Och baserat då på hennes skelett så kan man säga ganska mycket om henne. Man kan säga till exempel att hon blev ganska gammal. Man kan säga att hon har förslitningsskador som liknar elitidrottare om man jämför med vad de har för förslitningsskador när de är klara med sin aktiva karriär.
Hur gammal blev hon ungefär?
Hon blev 70-80 år gammal.
Ja, det är gammalt.
Ja.
Och hur såg hon ut?
Ja, hon är väldigt intressant, för hon är en blandning av de här två grupperna. Så om vi generaliserar lite, så har vi den västliga och södra gruppen. I medeltal så har de flesta individerna blå ögon och mörk hud och mörkt hår. Men den östliga gruppen är lite mer varierad. Där har du individer som har mörkare eller mellanmörk hud, och sen har du individer som har mörkt hår, men sen har du också ljusa och mörka ögon i den gruppen. Och öströtskvinnan har då fått lite egenskaper från båda de här två grupperna. Så hon hade mörka ögon, hon hade mörk hud och hon hade mörkt hår.
Fortsätter ni titta på henne?
Ja, hon är jätteintressant, och dels så ser hon intressant för att vi har fått ut hela hennes genom. Så vi har sekvenserat varje position i hennes genom 40 gånger. Så vi vet väldigt, väldigt väl vilka arvsanlag hon hade. Och då kan man titta vidare på vilka ärftliga egenskaper hon har, inklusive ärftliga sjukdomar också.
Hittade du något speciellt roligt?
Nej, hon är ganska, ska vi säga, ointressant ur ett egenskapsperspektiv. Hon hade inga allvarliga ärftliga sjukdomar, och det kanske inte är jätteförvånande om man blir 70-80 år gammal för 10 000 år sedan.
Nyligen så publicerades en studie där bland annat du och Nobelpristagaren Svante Pääbo tittat på genetiska skillnader mellan moderna människor, neandertalare och denisova-människor. Och det här andra gruppen, det är två utdöda människoarter, kanske man kan säga.
Människogrupper i alla
fall. Människogrupper, ja. Som den moderna människan har träffat och fått barn med.
Ja.
Kan du berätta lite om den här studien?
Ja, den här studien började egentligen med att titta på genetiska skillnader som finns hos moderna människor, men som kommer från lite olika håll. De skulle kunna komma då från neandertalare, eller de skulle kunna komma från denisova-människor. Och det var så studien startade ett tag tidigare. Sen finns det ju också genetiska varianter som är unika för oss moderna människor. Det var där jag blev indragen i den här specifika studien.
Och vilka var de viktigaste resultaten ni kom fram till?
Ja, och det finns ett stort antal genetiska varianter som har kommit från de arkaiska formerna av människorna, alltså neandertalare och denisova, in till oss moderna människor. Och då kan man försöka beskriva vilka egenskaper som de här genetiska varianterna har gett. Och många av de här genetiska varianterna har ingen påverkan på några egenskaper, men så finns det genetiska varianter som har att göra med immunförsvaret, och det finns nu ganska intressanta och berömda studier om hur de ökade eller minskade risken för allvarlig covid till exempel. Så många av de här varianterna som kommer från de arkaiska grupperna, den isova och neandertalare, har att göra med immunförsvaret.
Finns det andra delar av genomet som kommer därifrån som vi kan se någon effekt av, så att säga?
Ja, så vi kan se till exempel på X-kromosomen, så har vi mindre material från neandertalare och denisova. Och det kan man då spekulera i vad det beror på. Det finns lite olika förklaringsmodeller för det. Men sen kan man också intressera sig för de genetiska varianter som bara finns hos oss moderna människor. Och då utgår man egentligen från en tanke att vad finns det för varianter som gör oss moderna människor unika jämfört med denisova och neandertalare. Och då finns det ett ganska stort sånt här antal som man har hittat. Om man tittar på alla befolkningar över världen, så ser man att alla vi som lever idag, vi har en specifik variant. Men i jämförelse med neandertalare och denisova så var det en annan variant.
Kan du ge något exempel på någon gen som skulle spela en roll för någonting?
Ja, jag kan ge ett exempel som jag snabbt kommer att dementera. Okay. Det finns en specifik genetisk variant som har att göra med hur olika neuron utvecklas tidigt i utvecklingen av däggdjur, men också hos människa.
Alltså och, nervceller?
Nervceller, ja, precis. Så att, och då finns det exempel på hur alla moderna människor har en specifik variant, trodde man. Och att arkaiska människor hade en annan variant.
Så det är ni som var neandertalarna skulle haft samma variant?
Precis, precis. Men i den här studien, när vi gräver lite djupare och börjar titta i många olika befolkningar över världen, och inte bara i de befolkningar som oftast hamnar i biomedicinska studier, och då tänker jag individer från Europa och individer från Asien, så visade det sig att de här genetiska varianterna är faktiskt ganska vanligt förekommande i många delar av världen. Och slutsatsen då blir att nej, den här genetiska varianten är inte unik för oss moderna människor, utan den snarare verkar vara en variant som av slump har ökat i frekvens i vissa delar av världen och kanske inte har någonting att göra med unika egenskaper hos oss moderna människor.
Då måste det vara svårt att veta vilka gener som egentligen är specifika för neandertalare eller för det ni såg eller för oss.
Just det, så i den här studien så utgick vi från 113 genetiska varianter som vi trodde var unika för moderna människan. Men när vi tittade djupare i människans släktträd, alltså bland oss moderna människor, så visade det sig att 40% av alla de genetiska varianterna faktiskt är ganska vanligt förekommande i olika delar av världen. Så att det man kan se alla de här varianterna som vi trodde tidigare hade någonting viktigt som falska positiver. Att vi har egentligen fokuserat på varianter som har ökat i frekvens på grund av slump, men som inte har någonting att göra med till att göra oss till moderna människor. Så på något sätt så kan man säga det som att vi har istället för tagit ett steg framåt så har vi faktiskt tagit ett steg tillbaka.
Men kan det då så, det fanns förmodligen då hos vår gemensamma förfader?
Ja.
Eller urmoder eller vad man ska säga.
Ja.
När vet man när den här förfaden eller urmoden levde?
Den gemensamma föregångaren till neandertalare, det ni som var moderna människor, det är, då pratar vi 600 000, kanske 700 000 år sedan.
Men alla de här tre grupperna verkar i alla fall ha i alla fall till och från fattat tycke för varandra och skaffat barn.
Ja.
När ungefär, vet man ungefär när det skedde?
Ja, det är ju mer... Det är ju fler resultat som kommer fram, alltså när man får ut DNA ur skelett, så verkar det som att det har skett ganska ofta faktiskt. Det har skett många gånger och återkommande. Men det som kanske är liksom det lite mer viktiga delen i det här perspektivet är att vid ett par tillfällen så har det nu haft större påverkan på de genetiska varianter som finns hos en del människor utanför Afrika idag. Och då är det en händelse eller någon händelse för kanske storleksordningen 70 000 år sedan. Och man kan tänka sig att det är de första människorna som vandrar ut från Afrika som träffar på kanske ganska många neandertalare vid den tidpunkten. Och då har det större påverkan på den fördelningen av genetisk variation som finns idag.
Men om man nu tittar och går tillbaka och tittar på neandertalare, där finns det ju faktiskt en hel del skelett ändå att titta på.
Mm.
Men om man nu går till den nisova-människan, där finns det nästan ingenting man kan titta på rent fysiskt.
Nej.
Det finns liksom ett fingerben, en tand och en käke också, tyckte jag du sa förut. Ja. Men ändå vet vi ganska mycket om dem från genetiken. Vad har ni fått fram där?
Ja, där finns det ett genom som är väldigt högkvalitativt från den här berömda Denisova-grottan som har gett namn till Denisova-individerna. Sen finns det några enstaka individer där det finns väldigt lite DNA men som är tydligt samma grupp. Vad vi också kan titta på är Denisova-material hos befolkningar som lever idag. Och där tror jag det finns mycket, mycket mer att gräva djupare i, att försöka förstå hur interaktionen mellan Denisova-människor och människor i vissa delar, framförallt Sydostasien, hur de har interagerat.
Ja, precis. Det är någonting jag tittar på också.
Ja, det är en av de sakerna som jag är jätteintresserad av, att se på genetisk variation hos befolkningar idag i Sydostasien och också vad de genetiska varianterna som plockas upp från Denisova-människan, vad de har för effekt.
Vad har ni kommit fram till där?
Det är mycket immunsystem igen, så att man kan tänka sig att Denisova-människan har varit anpassad till en bakterieflora eller en miljö där de har levt en längre period. Och när moderna människor kommer dit och träffar på dem och får barn ihop, så är det många av de genetiska varianterna som ökar i frekvens.
Precis, för ni har ju samarbetat med människor i Filippinerna till exempel för att få fram.
Just det, vi gjorde en stor studie för några år sedan när vi tittade på hur Filippinerna befolkades. Så då visade det sig att det är de första grupperna som kommer till Filippinerna, de träffade på Denisova-människor någon gång ungefär i sin historia och fick barn med dem. Och här har vi individer som idag lever som har upp mot 6% genetiskt material från Denisova-människor.
Är det bara immunförsvar? Nej, förresten, det finns ju också någon tidigare studie som pekar på att de har fått, tibetanerna har fått en gen som har gett dem bättre förutsättningar att klara hög höjd.
Precis, det finns en... Det finns ett flertal sådana här tillfällen när man tänker sig att Denisova-människan och moderna människan har träffat varandra och fått barn ihop. Och just hos människor som idag lever i Tibet så finns det en genetisk variant eller en bit av en kromosom som kommer från Denisova-människan. Och om man ska säga är att just de här befolkningarna, de här moderna människorna, de har ganska lite denisova material, så det är inte jättestort bidrag, utan det är under 1% vi pratar om här.
Men om man nu tittar på den här höghöjdsgenen, betyder det att denisova människorna kanske var anpassade för att leva på höghöjd?
Nej, den slutsatsen kan man inte dra. Så dels så vet vi inte vilken som är den funktionella varianten. Det skulle kunna vara så att den här genetiska komponenten kommer från denisova människan och sen så blir anpassningen efteråt när den finns hos moderna människor som lever i Tibet. Men det är också möjligt att det här är bara genetisk variation som fanns hos denisova människan och den råkade ha en funktion när den fanns i en specifik miljö. Men i andra miljöer så har den ingen påverkan alls på individen.
Vet man någonting om hur neandertalare och denisova människor såg ut? Påstås ju tidigare att genetiken hade kommit fram till att neandertalare kunde vara rödhåriga.
Mm. Och när man har tittat lite djupare på det så verkar det inte finnas några tecken på det, utan just egenskapen rödhårighet verkar vara en egenskap som finns hos moderna människor men inte tidigare. Och här kan man säga att en utmaning med den typen av frågor är att vi kan titta på genetiska varianter som vi vet har en påverkan på våra egenskaper i en bakgrund av moderna människor. Och om vi sen då tar de här varianterna och tittar på dem i en neandertalare eller denisova bakgrund, så är det enkelt då att tolka det som att de skulle ha samma uttryck som i den bakgrunden från moderna människor. Och det är kanske en bra spekulation och en bra gissning, men det behöver inte vara så, för det finns kanske andra genetiska varianter hos denisova människan eller neandertalmänniskan som påverkar och då ger ett annat uttryck. Så det är en ganska svår fråga att svara på.
Men vet man någonting om hur de såg ut? Var det mörka eller ljusa?
Alltså skulle vi ta igen då genetiska varianter från människor som lever idag, så skulle vi gissa på att de hade hög pigmentering.
Men var levde de här denisova människorna?
Ja, de har ju hittats, det har hittats fossil i Denisova-grottan såklart.
Och då är, men det är Sibirien.
Då är vi i Sibirien, ja. Och sen finns det fossil nu från Tibet, så andra delar söder om Asien. Så definitivt så har de levt i de områdena. Men sen om vi tittar på människorna som har mycket genetiskt material, och nu pratar vi upp till kanske 6%, 5-6%. Så finns
är det i Filippinerna då?
I Filippinerna finns det människor som har 6% och Nya Guinea finns det människor som har kanske 4-5% denisova material. Och andra grupper av människor Sydostasien, alltså öarna ute i Sydostasien, där finns det en hel del denisova genetiskt material hos moderna människor. Så det tyder på att denisova människorna har också levt i de här områdena. Och det finns en hel del spännande fossil som inte har sagts vara denisova människa. Det finns,
men du pratar om skelettdelar alltså?
Du pratar om skelettdelar. Det finns ju de berömda Florensis, alltså hobbit-individen. Det finns
från Flores, ön Flores.
Från ön Flores, ja precis. Och sen finns det fossil från Filippinerna, från ön Luzon, som fick ett nytt vetenskapligt namn, Homo luzonensis. Skulle mycket väl kunna vara denisova, men om man jämför de få skelettfragment som finns, så verkar det eventuellt vara två olika grupper.
Och där går det inte heller att hitta något DNA kanske?
Nej, tyvärr. Så det är ganska tydligt att det har funnits denisova människor utbredda av ett ganska stort område. Men en intressant observation är att om vi då jämför genetiskt material från människor som lever idag, men denisova-delen eller denisova-DNA, så jämför vi det med den denisova-individ som hittades i Sibirien, så är det ganska olika. Så det tyder på att det har funnits olika grupper av denisova-människor som levde då för 50, 60, 70, kanske ännu längre tillbaka i tiden, 1000 år sedan.
Kan det ha varit en väldigt stor population då?
Den har nog varit utbredd, och den har antagligen på samma sätt som neandertalarna varit fragmenterad. Men de verkar ha haft mer genetisk diversitet, så de har nog varit fler. Men än så länge här så har vi bara ett riktigt bra genom. Så att vi är lite i mörkret och famlar fortfarande om denisova människornas historia.
Men jag tänker också, du säger upp till 6%, det är ju ganska mycket om man jämför med neandertalare, där man pratar om kanske 2% inblandning i folk utanför Afrika. Betyder det här kanske att själva inblandningen från Denisova och människor till moderna människor, det skedde senare?
Det skulle kunna vara senare. Det skulle också kunna vara så att det var fler Denisova människor som träffade färre moderna människor. Och då kan man få den typen av skillnader i mönster. Vi har tittat lite på hur långt tillbaka i tiden de här blandningarna har skett. Och det kan man titta på hur stora fragmenten av Denisova DNA är hos moderna människor. Och det är ganska långt tillbaka i tiden. Så det är nog senare än när neandertalare och moderna människor möts och får barn. Men det är fortfarande inte speciellt nära i tid.
Vad pratar vi om på ett ungefär?
40, 50, kanske 60 000 år tillbaka i tiden.
Du ledde en studie som visade att moderna människor uppkom för ungefär 300 000 år sedan.
Mm.
Och det här är ju betydligt tidigare än vad man tidigare trodde. För då uppskattade man att det här var ungefär 200 000 år sedan eller någonting sånt där. Men hur gick den här studien till? För ni har inte undersökt så gamla skelett.
Nej, vi hade väldigt, väldigt gärna velat få ut DNA ur 200 eller 300 000 år gamla skelett från Afrika. Men än så länge så har bevarandegraden visat sig vara för dålig. Så då, vad vi har gjort istället är att titta på människor som levde några tusen år tillbaka i tiden. Och varför är det intressant? Jo, det har en påverkan för att vi vet att under de senaste 3, 4, 5 tusen år sedan så startade ganska stora befolkningsförflyttningar i Afrika. Och det påverkar då hur man räknar baklänges på hur djupa förgreningar det finns bland oss moderna människor. Så vad vi gjorde var att vi tog fram ett helt genom från en pojke som dog för ungefär 2000 år sedan. Och han finns begravd på kusten i södra Afrika.
Och då kommer ni fram till det här från den här personen. Hur, ni liksom detektivarbete då genom att gå tillbaka och titta, eller hur?
Ja, studien började egentligen med att vi var nyfikna på vilka människor var det som levde i södra Afrika för några tusen år sedan. Och vi ville koppla dem till de olika befolkningsgrupperna som lever där idag. Så det var egentligen bara ett arbete att gå djupare ner. Men vad vi då insåg var att människorna som levde där för 2000 år sedan, de var föregångare till en befolkningsgrupp som finns där idag. Men dagens befolkningar har blandats runt de senaste 1500 åren ganska mycket. Så att när vi då började räkna baklänges, som vi använde DNA från den här pojken som levde för 2000 år sedan, så kunde vi uppskatta de förgreningarna bland oss moderna människor som lever idag tillbaka till 300 000 år sedan. Och det var egentligen en utmaning i att vi tidigare inte hade insett att de individer som vi använde som lever idag hade genetiskt material från andra grupper som kom till södra Afrika bara för något tusen år sedan.
Men ni har också fått stöd för de här studierna genom arkeologiska fynd också, eller hur?
Ja, det finns ett antal nya dateringar av fynd. Så att tidigare har man varit väldigt fokuserad på Östafrika och de ska vi säga, de fynd som är fossilfynd som är mest lika moderna människor idag, de dateras till ungefär 160-180 000 år sedan.
Och det är Östafrika då, där man som påstås vara människans vagga?
Precis, men det finns också fynd från Nordafrika, från Marocko, och det finns fynd från södra Afrika. Och båda de här fynden är i storleksordningen 250 eller daterade till 300 000 som i Nordafrika. Och just de här fossilfynden är väldigt intressanta, för de är på väg till att bli anatomiskt moderna människor. Så de har många av de egenskaper som vi har, men kanske inte riktigt alla av de här egenskaperna.
På vilket sätt skiljer de sig då?
Ja, det är olika för olika delar av världen. Så till exempel Nordafrika, det fossilfyndet saknar en väldigt tydlig och markerad haka. Så att det skiljer sig från moderna människor. Och det här andra fossilfyndet från södra Afrika har väldigt kraftiga ögonbrynsbågar och kraftigt skallben. Man skulle kunna säga att det påminner om neandertalare, men det är en väldigt annorlunda form än jämfört med neandertalare.
Hur gammalt DNA går att sekvensera?
Ja, det beror på var i världen och hur man är. Och framförallt så skulle man kunna se det som att om man finns någonstans där det har varit kallt väldigt lång tid, så går det att komma en miljon år. Jag har kollegor i Stockholm som har gjort det med mammutar. Det går att komma ännu längre tillbaka i tiden som forskare i Köpenhamn har gjort, så de är tillbaka och börjar närma sig 2 miljoner år. Och då pratar vi sediment från platser där det har varit kallt väldigt, väldigt länge.
Ja, precis. De har inte tittat på skelett direkt, utan de har tagit jordprover.
Precis, precis. Och där finns det tydligt DNA bevarat som kan gå mer än 1 miljon, kanske till och med 2 miljoner år tillbaka i tiden. Så då blir snarare frågan, finns det platser på jorden som har varit kalla under väldigt lång tid? Och där finns det gränser, och där finns det, då pratar vi nog storleksordningen 2, kanske några, en handfull miljoner år tillbaka i tiden, som vi kan tänka oss att det finns sådana platser som har varit kalla så länge. Men om man då är intresserad av människor till exempel, som tyvärr inte finns på de här väldigt kalla platserna, så är det nog begränsningar som är mer i storleksordningen 100 000 år under väldigt gynnsamma förutsättningar.
Vilka är de stora ännu obesvarade frågorna när det gäller människans utveckling, skulle du säga? I alla fall inom det du tittar på. Det är den moderna människan framförallt.
Ja, precis. Alltså, där finns ju de väldigt, väldigt direkta frågorna. Finns det genetiska varianter som är viktiga för just den moderna människans utveckling? Och, den här studien som vi pratade om tidigare kanske är ett steg i den riktningen, där vi i en slutsats kom fram till att nej, det kanske inte finns den typen av variant, utan det kanske är en kombinatorisk effekt där du behöver många genetiska varianter som kombineras på sätt som vi ännu inte riktigt har förstått för att ge förutsättningar till att vara en modern människa. Så där finns det obesvarade frågor om vilka genetiska varianter som har varit viktiga för utvecklingen av oss moderna människor. Men det finns också stora frågor om vad som hände när vi går 200, 300, 400 tusen år tillbaka i tiden. Var det en homogen befolkning någonstans i Afrika, eller var det flera olika fragmenterade befolkningar som ibland träffade på varandra och fick barn, men ibland levde isolerat under långa tidsperioder? Det vet vi inte helt enkelt idag.
Vad spännande. Tack för att du kom hit.
Tack.
Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Mattias Jakobsson. Följ oss på Podbean, iTunes, Spotify eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på hashtag Forskarpodden eller på universitetets webbsida uu.se/forskarpodden. Jag heter Åsa Malmberg, och Forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.